Välkommen till Bublication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia här, och vi är här varje fredag för att leverera Brain Bubbles till er. Utbildande, underhållande och lite knasigt innehåll. Och kan du inte tåla dig mellan poddarna så finns ju självklart hela vår fantastiska plattform på bublication.com. Your Brain Bubble Destination.
Yeah.
Vi vill att du ska bli lite smartare och lite roligare och lite intressantare middagsgäst. Och idag välkomnar vi till, jag skulle vilja säga avsnitt XXX.
Ja, X-rated.
X-rated.
Idag ska vi prata pörr.
Eller erotiken, som en viss kabelinstallatör sa när hon skulle komma och installera på en kabel-tv.
Alltså.
Men vi ska prata om att, obviously, människan har sexat sig i alla tider. Men vi ska fokusera på uppkomsten av modern porr. Mm. De allra första pionjärerna och de väldigt oskyldiga porrfilmerna som kom i slutet på 1800-talet.
Mm.
Och sen den svenska synden.
Den svenska synden, ja, som har lagt grunden lite för nakenhet och erotik på vita duken.
Vem var Monica egentligen i Sommaren med Monica? Det ska vi också få svar på.
Precis, men vi börjar som vanligt med vår faktaruta, eller hur? Pornografi definieras som en skildring av kittlande och sexuellt laddade bilder som används i olika medier, och det kan vara allt från fotografier, litteratur, film, statyer också för den delen, och så vidare. Och det får framkalla känslor av sexuell lust för konsumentens räkning. Och begreppet pornografi i sig är ju extremt subjektivt. Liksom vad en person uppfattar, en person eller kultur betraktar som sexualiserat eller erotik, kan ju andra människor eller kulturer se som något mycket mer oskyldigt.
Ja, där har vi till exempel de här sexiga vaderna i medeltidens England. Jag tror det var Henrik den åttonde som var väldigt känd för sina muskliga vader. Nu i mer modern tid så pratas det väldigt mycket om Ulf Kristerssons vader också. Så att det är
hans vader är ju, de är ju överallt just nu på sociala medier. Är de så sexiga dock?
Nej, det är ju subjektivt, precis som porren i helhet. Mm. Vi vill också skicka med en liten disclaimer i det här avsnittet. Vi vet att det här är ett ämne som kan röra upp känslor och är kanske... Folk blir orättvist behandlade, det är ett tufft ämne att prata om och vi försöker inte att någon ska...
Det är en industri som vi inte på något sätt försöker glamorisera eller liksom höja upp här, utan vi kommer försöka ge olika nyanser av porrindustrin och porr.
Ja, och framförallt hur den har utvecklats ett historiskt perspektiv och porr som teknikdrivare. Sen vet vi att det är väldigt många människor som far illa i porrbranschen och så vidare, så att det är inte på något sätt en glorifiering, så har ni med er under avsnittet.
Mm. Men Ida Sofia, vad är din relation till porr? Den här frågan brukar inte vara så laddad som det kanske blir nu. Men nu undrar jag, vad är din relation till porr?
Först, man kommer väl ihåg väldigt tydligt när man kom i kontakt med porr för första gången. Det var ju lite skrämmande. Och det var, tror jag, när vi var medbjudna hem på familjemiddag hemma hos några vänner. Och så det är sonen i den familjen bara, vill du följa med och kolla på TV1000? De körde alltid porr efter midnatt. Mm. Så man bara, okej, helt chockskadad, obviously.
Men hade du såna kanaler hemma när du var liten?
Nej,
det hade
det var
inte
när vi
heller.
Var på familjemiddag då, så...
Det var också min första introduktion faktiskt.
Ja.
Vi var hemma hos några bekanta och de hade de här kanalerna. Och då tänker jag, varför har man det om ungarna kan komma åt dem? Det är ju inte lika lättillgängligt.
Ja, det var ju det att det var film-tv på dagen. Så jag tänker att det var... Var det egentligen för att de skulle se de här storfilmerna fram till midnatt? Eller för att man skulle kunna klicka på porren efteråt? Det och en annan väldigt, väldigt rolig historia när vi... skulle flytta in på landet och vi skulle då installera sån här satellitdisk som man har på land.
Ja.
Så kom det sagt, the cable guy kom verkligen. Och min mamma är ensam hemma och tog emot honom. Och han bara, hur ska jag koppla in erotiken? Han bara, nej men du måste koppla in erotiken. Min mamma bara, ja, jag behöver ingen erotik, det är okej. Han var väldigt fixerad på vilka så här, kanaler han skulle programmera dosan för just erotiken. Jag tänkte att han har hjälpt många kunder med det.
Fixa det, ja.
Men ska vi börja lite från början? Nu kör vi avsnittet.
Det gör vi.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Från början då alltså. Jo, vi har ju sexat oss i alla tider. Det är ju så vi fortplantar oss. Det är inget konstigt med det. Vi vet också att människosläktet har hållit på att skapa konstföremål eller gett uttryck för sin kreativitet över 700 000 år. Nu är det omtvistat då. Är porr konst? Nej, det är kanske mer etik som är det. Vi ska gå in lite på skillnaden sen. Men vi vet ju då att vi har hållit på med gestaltningar av olika saker i jättelång tid. Men det tidigaste sexuella objektet som är pornografiskt som vi känner till, det är en liten, liten figurin som är 11 cm hög och har skitstora bröst.
Okej, stora. Tippa fram.
Ja, men, hon, men det som är härligt är att hon har också en väldigt stor mage och sådär. Hon heter, hon kallas för Venus den här statyn. Den är 28 000 år gammal och man tror att den har då använts i, ja, that is old.
That is old.
Mm. Och jag tänker människosläktet Homo sapiens, de utvecklades ju inte för 700 000 år sedan. Så då pratar vi ju liksom människosläktet, inte ens vår specifika gren av människosläktet. Men den här figurinen är då jättegammal, flera tiotusentals år. Och man tror att den har då använts i fertilitetsriter. Och det finns ju vissa belägg och teorier för att man i tidig förhistoria hade just de här fertilitetsriterna. Men också sexfestivaler och sexorgier och...
Mm.
Och allt sånt där. Man var lite mer kanske sexuellt frisläppt.
Frispråkig, ja. Mm. Ja, men det kan man ju föreställa sig ändå.
Ja, och det har ju mycket att göra framförallt i vår kultur med kyrkan och tvåsamheten och allting. Hur det är. Men är människan egentligen monogam? Kanske något som har... Det ska vi göra ett eget poddavsnitt om, tycker jag, det här med tvåsamhet. För det är väldigt intressant. Men det, vårt sexuella uttryck har ju då tagit sig jättemånga olika former genom årtusenden beroende på vilken kultur man är. Grekerna gjorde massa porrkrukor. Det var liksom orger på målade på krukorna.
Vad är en porrkruka?
Det är väldigt orgiastiska alltså motiv.
Motiv på krukorna.
Ja, precis. Mm.
Jag såg en helt annan sak framför mig när du sa porrkruka. Men,
vad såg du framför dig?
Vi behöver inte gå in på det. Nej. Det kommer bli lätt att vi kommer in på halvsnuskiga saker kanske i det avsnittet. Men vi försöker
hålla
oss...
Det är svårt att låta bli. Vi har ändå försökt att vi ska tänka att vi ska hålla oss inte i att de behöver... göra vissa analspolningar och så innan de spelar in porr, utan att vi försöker hålla oss
på rätt sida. Vi går inte in på detaljerna.
Nej, det gör vi inte. I Pompeji så hade de väggmålningar med orge, och sen har vi såklart som Kamasutran i Indien och Kina finns det massa exempel på olika porrobjekt och konst och sådär. Men om vi ska bara fast forwarda till porr som vi tänker oss, oss den idag, och det är ju det som det här avsnittet kommer fokusera på. Men sex är ju en av våra stora drivkrafter och...
Ja, och på tal om sex, det kan vi gå in lite på också, just sexindustrin, för det är ju lite sammankopplat till det ämnet vi ska prata om idag, men det är ju en helt annan typ av industri också för den delen som vi var inne på här med vår disclaimer. Det, sexindustrin, det innefattar ju allt från gatuprostitution, strippklubbar, telefonsex och då även porr är en del av det. Och jag har lite rolig fakta här, fun facts, som jag kan dela. Visste du att varje sekund är det 30 miljoner unika besökare på porrsajter och porrintäkterna är mer än sammanlagt intäkterna för ABC och CBS och NBC i USA.
Ja, det är ju lite galet och jag tänker att det här är då bara i USA.
I bara USA, precis.
Insane.
Nej, ja. Och porr utgör även 30% av all data som överförs över internet, och det här tror jag är global liksom.
Ja, det är...
30%!
Ja, det är väldigt, väldigt mycket. Jag har också läst nästan så att det är typ 28 000 sökningar per sekund på porrsajter. Ja. 28 000 per sekund.
Ja.
Ja.
Och då undrar man ju, vad är det mest sökta porr? Vad söker man på?
Det här läste jag lite studier på. Vad som är väldigt intressant är bland annat att kvinnor faktiskt framför allt söker på lesbiskt sex. Och att män, framförallt när de tittar på porr, inte tittar på själva könsorganen, utan att man tittar oftast på den som blir penetrerad, ansiktsuttryck, tycker den är skön. Medan kvinnor tittar mer på
själva
liksom, interaktion, the action.
Where the action happen.
Ja.
Oh, jag undrar varför det är så då?
Ja.
Okej, det hade jag nog inte gissat. Jag hade nog kanske gissat tvärtom snarare.
Visst, eller hur?
Mm.
Men ska vi gå in lite grann på det här mellan skillnaden mellan porr och erotik? För att erotik är ju lite mer rumsrent, skulle man kunna säga.
Lite mer socialt
porr
accepterat.
Är lite mer...
Porr är porr. Inte så rumsrent. Nej, men porr är ju väldigt subjektivt. Och erotik för många anses ju faktiskt vara just konst. Och det är ju det som skiljer sig från kommersiell pornografi då. Å andra sidan kan ju pornografi också beskrivas som en kreativ aktivitet ändå. För att det är ju bilder eller filmer etc. Liksom. Man har ju skapat någonting.
Ja,
har ju
det är kreativt.
Regissör mer.
Ja.
Och som sagt, nu får du stå så här och göra det här. Och det finns ett manus, någon slags handling bakom. Så någon kreativ process finns det ju med bakom ändå.
Ja,
men det som det saknar är ju det här att inte ha något litterärt eller konstnärligt värde, kan man väl säga. En annat att stimulera just sexuell lust då.
Mm-hmm. Så fort man tycker att det är lite artsy och lite snyggt och inte, man inte bara blir köt, då är det erotik. Annars har vi inne på, då pörrar vi loss här.
Så skulle man väl kunna säga, vi förenklade väl lite här nu.
Jag tycker man... också när man tittar på olika definitioner på det här, eller vi tittade på lite olika, det är precis som porr i sig själv, det är lite subjektivt vad som är vad.
Ja.
Du berättar en sån annan rolig historia nu. Min mormor jobbar med ett galleri. Hon har varit i konstvärlden hela sitt liv och är nu pensionerad och bor i Lysekil. Och då skulle hon ta hand om en utställning på vårsalongen på typ Lysekils kulturhus eller något sånt där. Och då var det någon som hade gjort snoppfåglar, eller alltså penisfåglar. Uh-huh. Och min mormor tyckte det var ett fruktansvärt och blev intervjuad i lokal-tv och tyckte att de här snoppfåglarna, de hade ingenting att göra i konstens finrum. Så det var en hetsk debatt på lokalpressnivåerna. Så det är ju...
Mm. Nej, men det är ju det där, det är ju subjektivt, och många andra hade kanske sett de där som otroligt banbrytande och spännande med penisfåglar.
Ja.
Ja. Nej, men med det sagt så är ju också pornografins historia rätt svår att definiera, kan man ju säga. Det är ju till exempel att man har ju tittat på europeiska resenärer till Indien på 1800-talet, de blev ju bestörta över vad de ansåg vara pornografiska representationer av sexuell kontakt eller samlag i hinduiska tempel, till exempel.
Det kan man ju tänka sig, för att då var det ju en väldigt stram och kysk och kyrklig samvaro eller tillvaro man levde i här
exakt.
I Europa.
Och många samtida muslimska samhällen använder ju benämningen pornografi på filmer och tv-program som anses vara helt acceptabla och ok att titta på i västerländska samhällen och i västerländska kulturen. Och så, summa summarum då, med risk för att låta lite klyschig, kan man ju säga att pornografi ligger ju i betraktarens öga.
Ja, och jag bara säga, i Nordkorea och Iran så är det ju det är dödsstraff på att producera och distribuera porr.
Är det dödsstraff på det?
Japp.
Ja, det är det väl i och för sig rätt på rätt mycket där, men... Ja, nej, men det ligger ju i betraktarens öga, kan man väl summera det helt enkelt. Vad pornografi är och vad skillnaden är mellan porr och erotik.
Ja, och någon kanske blir jättetänd på skor.
Det med.
Har jag också en annan helt... Vill du höra en helt annan sjukstor? Jag tror att jag kommer strössla det.
Ja, det vill jag göra.
Nu hade jag en tjejkompis som hade varit ute på krogen och vi kan ju inte varit så jättegamla, 20 kanske, och följde med, eller drog med sig en liten herre hem, och sen så när hon vaknade på morgonen, då var han borta. Och då gick hon ut i hallen och då stod han med sitt kön i hennes högklackade skor.
Nej!
Nej, så han var fotfetischist. Så att, precis, det är subjektivt.
Skämtar du?
Ser inte så chockad.
Nej, just det. Du får beskriva hur jag ser ut nu. Du sitter med gapar.
Du gapar ju tyst.
Varför? Alltså, gjorde han...
Han fick inte frukost, så kan vi säga.
Nej, det avslutades där. Liksom.
Yes, it did.
Okej. Okay.
Stackars hennes sko, hon använde aldrig den igen. Det var en jättefin acne-sko också. Ordet pornografi kan ju vara intressant, vet vad det kommer ifrån. Det dök först upp i Oxford's English Dictionary år 1857. Och det kommer då från grekiskans porni, som betyder prostituerad, och grafein, som betyder att skriva. Och det säger också ganska mycket om att det var ett skrivet medium från början. Och den moderna västerländska historien om porr börjar just under upplysningen i England under 1700-talet, när det började bubbla med industriella revolutionen. Och tryckkonsten hade blivit så avancerad att man kunde producera skrivelser och visuellt material med en ganska stor bredd, så man kunde tilltala olika samhällsklasser och olika sexuella preferenser, som man gjorde olika pamfletter och sådär.
Mm.
Och sen skickade man ut de här små skrifterna, erotiska texterna. Det var väl vissa, det var mer noveller snarare än att det var visuellt grafiskt. Och då
det var inga bilder till...
Nej, det var kanske någon illustration här och där, men det var inte det. Det var framförallt
text.
Mm. Så att, då skedde det en sån underground distribution av det här materialet från små privata tryckerier och publicisthus. Och bland annat då, så en som är väldigt tongivande för den här tiden är Memoirs of a Woman of Pleasure. Och den kallades då i folkmun Fanny Hill, för att jag tror huvudpersonen heter det. Och det var en erotisk roman av John Cleveland, och den kom ut 1748 första gången, om vi nu ska svänga oss med en massa årtal.
Mm.
Så där började det liksom bubbla, och i mitten på 1700-talet också, om vi ska flytta oss till Paris, som också har varit mycket av porrens och erotikens hemstad.
Mm.
Exakt. Då började man också trycka mycket mer grafiska blad, det var mycket mer visuellt, och det blev också en trend som spred sig i Europa och kallades då French postcards. Det som är lite intressant med de här porrkorten som skickades runt och texterna är inte bara att de var... Här drar man sig väl i gränslandet mellan porr och erotik mycket, för de blev också ett verktyg för socialt och politiskt protest. Man gjorde liksom karikatyrer på överklasspersoner och politiker och aristokrater som hade för sig lite olika saker. Mm. Så det blev också en satirisk och samhällskritisk liksom pamfletter som kom ut med porr. Så att det var inte bara... Man kunde hjälpa till att underminera överhetens trovärdighet mot både kungligheter och kyrkan på ett sätt som man inte hade kunnat förut. Så att det gick lite hand i hand. Så att just där var porr liksom en ganska så bra grej, skulle jag säga. Och porr har gjort bra saker också, förutom att förtrycka människor och utnyttja kvinnor. Och
ge en förfärlig kvinnosyn på många sätt.
Exakt. Mm. Men så att där började det liksom bubbla, men sen också i Paris, då dyker det upp en... Här var det ganska bra, alltså det var frihet, det var kvinnlig sexuell frigörelse, man tittade på en pamflett och bara, oh! Sen dyker det upp en liten sadist på spelplanen som då författade en av de mest tongivande pornografiska tidiga verken, och det var då Marquis de Sade, och han var inte så trevlig.
Nej, precis. Och det här var ju Marquis de Sade, om jag inte missminner mig, liv slänger in ett åtal igen. Jag tror han föddes runt mitten av 1700-talet. Dog i början på 1800-talet någonstans där. Och han var ju då en fransk adelsman.
Mm, man har ju hört hans namn slängas väldigt mycket.
Ja. Han var även författare av erotiska skrifter då. Och han gav faktiskt upphov till begreppet sadism.
Ah, sad.
Precis.
Ja.
Och han levde även själv ut ett väldigt glupskt sexberoende i verkliga livet. Inte bara liksom i hans noveller och skrifter, utan hans sexuella preferenser genomsyrades verkligen av just sadism och även övergrepp och dominans.
Trevligt.
Så han levde som han lär. Och på en pappersrulle som var cirka 12 meter lång så skrev han 1785.
Det är intressant att han skrev på en pappersrulle, inte en bok, men okej,
ja. Det är faktiskt intressant. Jag försökte söka lite på varför det var just det, men jag hittade inte någon information om det.
Han kanske var formen på rullen han gillade.
Ja. Kan vara så.
Anywho, vad handlade den här pappersrullen om?
Ja, jag tänker inte ge mig på det franska uttalet, utan den hette 120 dagar av Sodom.
Ja, Sodomidar också lite, slänger vi in. Trevligt.
Och i den här berättelsen så beskriver han rätt grafiskt många varianter av sexuell perversion, bland annat. Och handlingen kretsar kring aktiviteter kring fyra väldigt förmögna libertiner som under... de fyra månader av vintern försöker söka...
Ja, för det är 120 dagar då, så det är fyra månader.
Ja.
Vad jag har förstått så låser de här in sig också då på ett slott och ska
utforska... Ett helt ödet slott någonstans i Tyskland. Och de söker då den ultimata sexuella tillfredsställelsen. Och det här gör man...
I fyra månader.
Genom olika orger och har ju med sig då ett harem av sexuella offer, kan man väl uttrycka det. Som. Jag tror det var 36 manliga och kvinnliga tonåringar framförallt.
Trevligt.
Som var med. Mm. Och under hela den här grejen så engagerar, det finns fyra kvinnliga bordellskötare med. Och de här bordellskötarna, de berättar historier då för de här männen om deras liv och äventyr inom situationstecken.
Eskapader.
Alltså allt från brott och tortyrer som de har varit med om. Och det här inspirerar då de här männen på olika sätt att applicera på de här offren som de hade med sig i det här slottet och låste sig in med. Och misshandla och tortera och...
Jag har bara lite koll på det här, men jag tror att så här, första månaden så tittar de på så här, de grundläggande behoven, då är det väldigt snällt. Så här, andra månaden så är det första månaden är det typ normalt sex mellan man och kvinna, sen andra månaden går de in och är så eskalerade, och då kan det vara orger och allt annat. Men tredje månaden då kör man på med sex och, tortyr och misshandel, och sen sista månaden då blandar man in mord också. Så att, det är ingen trevlig story den här 120 Nej. Dagar av Sodom.
Nej, precis inte.
Inte lika trevlig som Marquis de Sade kanske. Och det här tyckte jag var intressant att få reda på, för att jag har alltid tänkt bara, vad är det här för cool PS?
Ja, precis.
Missbrukande sexsadist.
Ocool. Och jag menar, det är en sak att skriva en sån här berättelse, men han var ju verkligen så här själv också, har man ju förstått av allt man har läst. Så han var en oskön typ helt enkelt.
Mm.
Och frågan är väl, om man ska vara realistisk och titta på det som skrivs här, han har nog testat en hel del av det själv.
Mm. Påminner lite om en lite senare karaktär, John Jeremy, på 70-talet sen The Golden Age of Porn, som vi ska prata om lite mer i nästa avsnitt.
Mm.
Det känns som att...
En modern...
Precis, den här branschen drar lite... det kan vara speciella människor som lockas till den.
Mm.
Men det, som sagt, han skriver om det. Tänk om han hade varit regissör och gjort filmer.
Mm.
Det hade kanske varit väldigt obehagligt.
Ja, verkligen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är slutet av 1700-talet. Och det börjar bli 1800-tal. Och sen de här skrifterna och industriella revolutionen och så där fortsätter. Och sen det cirkulerar pamfletter och French postcards och sådär. Och sen så kommer man fram till slutet på 1800-talet. Och då börjar ju man utveckla film.
Mm.
Och det är ju ett jättesprång för pörren här.
Ja.
Och det är ju också så här, porren går ju verkligen hand i hand med det moderna samhällets utveckling och framförallt då filmen och grann. Mm. Och det är väldigt intressant, för porren har varit otroligt teknikdrivande till exempel. Mm. Man var med och standardiserade Super 8 som format till exempel på 70-talet, tror jag också det var. Så att man, det Porr och teknik.
Porr och teknik går hand i hand.
Det gör det verkligen. Mm. Men några av de äldsta bevarade filmerna som vi har idag faktiskt är bilder på, eller filmer på nakna människor som går runt och gör väldigt vardagliga saker. Det är typ en kvinna som går lite sexigt upp och ner på en trappa och vänder sig om.
Oh la la!
Det här är sett upp på 1800-talet, början på 1900-talet. Och så man hade ju tekniken för film. Man hade ju kroppar och sexdrift, så det är ju självklart
att man kom
på. Vet man
vem som har gjort de här filmerna? Eller är det bara...
Den allra, allra första porrfilmen som man kan säga, den heter Le Coucher de la Marie. Den kom ut 1896 och då är det en kvinna som utför en striptease.
Oh la la.
Men den är väldigt då oskyldig. Det är ett gift par som ska gå till sängs på bröllopsnatten.
Den är oskyldig nu, ja.
Jädrar. Ja. Men det blev jättehög efterfrågan på den här fransk film. Och den blev jätte, det blev så stor efterfrågan på den så att franska filmskapare fattade bara, här kan vi tjäna toppdollar. Och då började man då utveckla pornografifilmerna helt enkelt. Det som är lite intressant, vi pratade om det i en av våra tidigare avsnitt, just det här med utvecklingen med fotografi och foto. Och jag tycker det är värt att nämna igen hur man tittade på film och hur man hanterade film. Det var ju för det första en förbrukningsvara. Den gick ju upp och man tittade oftast i liksom biografer. Kanske inte då att man gick och kollade porrfilm på biografer.
Nej.
Kanske för det är väl lite mer...
Ja, det hoppas jag inte, för det känns...
Nej, men det gör man folk än idag med sådana här som runkbås och sånt. Ja, skitsamma. Jag skulle säga till att många av de här gamla filmerna... Ja.
Mm. Gud.
Ja. Många av de här gamla filmerna i alla fall, de trycktes ju eller gjordes ju på så här, materialet på själva filmrullen var ju brännbart.
Precis.
Så många kunde självantända.
Ja.
Och man också, som sagt, man spelade upp dem och sen så kastade klart, man, liksom. Kastade man dem. Så därför finns inte heller så jättemycket bevarat. Men den äldsta amerikanska filmen som faktiskt visar ett regelrätt samlag. Så man kan
för det var det jag tänkte fråga. Den här franska filmen, jag antar att det inte var penetration man såg.
Nej, utan det var precis. Liksom... Det var en väldigt oskyldig striptease. Men den anses ändå vara den första pornografiska filmen. Men den första riktiga pörrfilmen då. Mm. Den kom ut 1915, spelades in i New Jersey, USA. Och kallades för A Grass Sandwich. Det var ingen dubbelmacka i den dock. Men märker man att jag kommer från Göteborg? Ja, nej, men det var däremot så var det då en regelrätt penetration och ett ordentligt samlag som man såg på filmen.
Mm-hmm.
Och sen på 20-talet, alltså 5 år senare, då hade det eskalerat ganska rejält. Då var det liksom full on penetration med inzoomningar, det var trekanter och orger.
Mm.
Men det var ändå inte mainstream liksom, att folk gick och kollade på porr eller att det
nej,
var...
Men, och då undrar jag också, 1920-talet, var hittade man filmerna? Alltså vart... konsumerade man filmen?
Jag antar att de... Alltså så här, som vi har hittat är att det var väldigt hysch-hysch. Det var liksom bakom kulisserna. Jag kan tänka att det var så här herrklubbar som spelade dem. Eller slutna sällskap.
Och det var ju framförallt män då, så jag gissar, som var målgruppen liksom.
Jag skulle gissa det.
Mm.
Men jag tror inte alls att det var lika... Jag tror att man snarare var mer i det här med att den här kvinnliga sexuella frigörelsen som man var i under industrialismen och så. Jag tror att man var närmare det än vad man blev sen efter andra världskriget. För då hade man istället så här stag movies som visades på bara men only parties. Så då tror jag att kvinnorna igen blev liksom ut. Så att jag tror att under det glada 20-talet var det nog ändå lite mer kanske dubbel. Det är min egen teori i alla fall. Och det jag, kan. Så att det var så här. Det var hysch-hysch, det var bakom kulissen, men det började ändå lägga grunden för den här porrboomen sen som kom då på 70-talet.
Mm.
Men det är ju intressant för att det dröjde i USA och liksom breda Europa fram till just 70-talet. Men i Sverige började det bubbla sexuellt ganska tidigt under förra seklet, alltså så här mitten på 1900-talet, så kom ju vad vi kallar för den svenska synden.
Den svenska synden, ja, som vi nämnde här innan. Och... Det blev ju, ja, som nämnt då, när den moderna pornografin blev mer och mer utbredd och populär, så var det ju faktiskt ingen mindre än Sveriges egna stolthet Ingmar Bergman som hoppade på erotiktåget.
Och erotiken, vi, ja. Det var inte pörrtåget han hoppade på, nej.
Nej, men Eller? Man valde ju visa naken hud och mycket nauged i filmen Sommaren med Monica. Har du hört om den?
Ja, ja. Sommarmorgon. Det är någonting som man kan slänga i sig. Åh, sommarmorgon. Eller ja, fast jag har aldrig fattat vad det innebär, så det är bra.
Jag tänker bara på Sommaren med Göran, som är min sambos favoritfilm. Och att jag ens säger det här i podcasten är sjukt, men det är det.
Jag hänger ut honom.
Ja, men han är stolt över det. Och jag skäms.
Ja.
Det är hans favoritfilm. Förstår du hur olika vi är när det kommer till film? Du vet vad jag gillar.
Ja.
Alltså inte på det, utan
nej, du gillar Sommar med Monica.
Ja. Precis. Nej men Sommar med Monica, ja, man har säkert hört om den. Lite kort bara, spelades av en rätt okänd ung skådespelerska. Hon har inte gjort så mycket innan, Harriet Andersson.
Mm.
Hon blev senare också Bergmans flickvän faktiskt. Kan man ju också förstå när man ser filmen, för han har väldigt mycket fokus på henne.
Har du sett filmen?
Nej, jag har läst om att det är... Jag har sett klipp av den.
Ja.
Och ja, men jag har läst att det är väldigt mycket fokus på just henne. För egentligen Sommaren med Monica, det är egentligen från en mans perspektiv man tänker då. Sommaren
ja, det är hans sommar.
Men det är väldigt mycket fokus på Monica, som jag har förstått det. Ja. Och hennes perspektiv. Och
vad handlar den om då? Vad gör Monica?
Vad gör man, under sommaren? Nej, men man får följa ett par som har oskyddat sex utanför äktenskapet. Riktigt illa.
Och, ja, det är ändå 50-tal hade man tänka.
Precis, ja, men ändå. Nej, men och med det här vips, den svenska synden var född. Mm. Så får man inte synda. Och det här var egentligen bara början för erotik och nakenhet i svensk filmhistoria. För Bergman fortsatte ju under hela 60-talet på samma spår i sina filmer. Och det var även andra regissörer, som bland annat Maj Zetterling. Hon gjorde...
En kvinna alltså?
Yes, mm, precis. Hon var regissör och hennes första film Älskade par, som kom ut 1963. Det var en film om... mycket sexuell frispråkighet, och den väckte jätteupprörda känslor på filmfestivalen i Cannes. Men den fick ändå övervägande positiv kritik.
Ja, härligt.
Ja.
Det är intressant, för det kommer åter lite grann just det här om att erotiken och porr har faktiskt haft en frigörande roll för kvinnor innan det har gått över styr, men också för gayrättigheter, och att gör det med mig. Det pratar vi mer om i nästa veckas avsnitt. Då får ni tune in.
Mm. Ja, men och det här följdes ju också även sexualundervisningsfilmer, vilket på många sätt är bra.
Det också känns ju som väldigt bra.
Precis. Och faktum är att då den här så kallade svenska synden ska tillsammans med svenska sexualundervisningsfilmer just haft en väldigt stor inverkan på sexualrevolutionen i USA under 1960-talet.
The Sexual Revolution,
yes,
som mynnade ut i Woodstocks sex and
rock'n'roll. Precis.
Ja, härligt ändå. Nej, men innan det så kom, för det var ju inte ok att varken använda preventivmedel eller skydda sig. Det var samma sak också med de här pamfletterna som kom under industriella revolutionen. Och började man också prata om hur ska man skydda sig, att kvinnans rätt till sin kropp och abort och så.
Mm.
Så den här tidiga porren är...
Den
är informativ.
Ja, den är informativ och inte all bad. Och just den sexuella revolutionen i USA, den är ju mer känd som en tid av sexuell befrielse. Och det var ju en social rörelse som utmanade verkligen de traditionella beteendekoderna som var relaterade. Bränn BH-n. Ja, bränn BH-n. Nej, men... Ja, men just allt som var relaterat till sexualitet och också medmänskliga relationer i hela USA. Och från 1960-talet till 1970-talet så var ju just sexuell frigörelse på tapeten. Och det inkluderade ju även ökad acceptans av sex utanför äktenskap, men också traditionella heterosexuella relationer. Alltså att man kanske då... normaliserade preventivmedel och p-piller på ett annat sätt, men också offentlig nakenhet och pornografi och homosexualitet såklart.
Mm. Det är ju samtidigt här som medborgarrättsrörelsen också, som människors lika värde och rätt till frihet, så att det går ju hand i hand med hela det stora temat.
Och inte minst då alternativa former av sexualitet och även legaliseringen av abort.
Mm.
Som vi går bakåt nu. Vilket är
det
här,
men det
här
gör mig ändå stolt över att vara svensk.
Mm.
Jag vet inte, jag kommer ihåg när man bara, oh you're Swedish, och så var det alltid en liten så här...
Mm. Men ja. Det är kvalitet att vara
från Sverige.
Eller
är man lössläppt, jag vet inte.
Kanske.
Jag är stolt över mitt svenska...
Svenska
sexuella arv.
Svenska synden, precis. Under den här tiden, nu börjar vi ju närma oss, nu vi pratar 1960-talet, vi börjar närma oss 1970-talet lite, men 1969 så kom det ju en sexualupplysningsfilm som är superintressant som heter Ur kärlekens språk. Jag vet inte om du har hört om den.
Nej, det har jag Nej. Inte.
Den är baserad på klinisk forskning gjord av olika kända amerikanska och svenska läkare. Och den här filmen kretsar då kring den här panelen av fyra läkare och sexologer kan man benämna dem som. Och filmen innehåller flera riktiga samlags- och onaniscener bland annat.
Och den... Jag vet inte, men det har ju smugit sig in väldigt mycket tycker jag onaniscener i vanlig film. Nu för tiden.
Precis.
Jag tycker fortfarande det är skämmigt att titta på.
Man blir obekväm.
Man blir obekväm. Det känns som det är mest intima just det här. Alltså jag har inget problem med sexscener och så, men just...
Men det är oftast lite i sammanhang, lite smutsigt. Det är lite så här, men du ska inte stå där och göra det här. Är det inte lite så? I filmer. Jag bara tänker på den senaste jag har sett nu med Jeffrey Dahmer. Har du sett den Netflix-serien?
Nej.
Ah, fy fan. Seriemördaren Jeffrey Dahmer.
Ja. Jag har sett den komma ut, så jag berättar.
Nej, jag kan inte berätta. Vi ska inte gå in på honom, för Nej. Han är ju så... Men jag måste säga, jag brukar inte gilla Netflix egna produktioner. Och jag brukar tycka att man ska inte göra... Jag vet inte, jag hade inte så höga förväntningar. För att jag har hört på så mycket dokumentärer och poddar om Jeffrey Dahmer. Men den här var faktiskt bra. Men där är det också sådana onaniscener, och det är ju helt fel. Liksom. Han är ju creepy, liksom. Han var ju nekrofil och kannibal och allting.
Nej, det hon behöver inte gå in på. Nej. Jag har däremot, jag tror en av de senaste onaniscenerna som jag reagerade på, det var också en av Netflix egna produktioner. Fast som heter den då? Det är någon kvinna som jobbar på ett bokförlag. Mm. Och så är det början dit en yngre kille på jobbet och så börjar de utmana varandra. Då är det en öppningsscenen tror jag på första avsnittet. Då ska hon, alla hennes barn typ iväg på dagis och till skolan och sånt. Och hon springer in på toaletten med sin iPhone och hörlurar och drar liksom en handtrall ståendes över toaletten. Jag bara så här, gör kvinnor så? Eller är det en man? Nej, nu är jag ute på djupt vatten här. Ja. Men jag har då aldrig hört om en väninna eller någon annan det som bara går in på toa stående. Så.
Det känns som att det kan vara en man som har skrivit det manuset.
Kanske.
Ja.
Men den här, tillbaka till ur kärlekens språk.
Ja, precis. Men och den här, nu har jag faktiskt inte sett den här och det var lite trist. För jag hade velat se lite delar av de här filmerna som vi nämner och namedroppar, men inte har sett. Men jag gissar på att onaniscenerna kanske var lite mer grafiska än det vi ser liksom nu.
Så här gör du ja, typ instruktionsvideo.
Jag tror det. Ja. Det är ändå en sexualundervisningsfilm liksom. Men... Ja, filmen då behandlar alla typer av problem också kopplade till människors sexuella relation. Och lyfter liksom kanske lite ämnen som, det är ju inte liksom, nu pratar vi inte porr utan nu är det ju för att utbilda och undervisa framförallt. Mm. Och den här då, under tiden så diskuterar den här panelen vad som händer i filmen och pratar också om skillnaden mellan manliga och kvinnliga könsorgan och de funktionerna och positioner och så här. Man får även se autentiska samlag. Där man kan också följa olika reaktionerna som händer i kroppen under ett samlag.
Spännande, den här får vi sätta oss och titta på.
Ja, utbilda oss lite. Ja. Sex och samlevnad.
Men jag, vilken tur det är att man har sexualundervisning i skolan. Alltså jag kommer bara den enda, vi fick se någon så här sjuk dansk film. Vi kanske skulle sett den här i kärlekenspråk istället. Jag kommer bara ihåg soundtracket, det är liksom den som har etsat sig fast. Jag kommer inte ihåg okay. det, men det var på ett sånt background. Jag bara, du bestämmer själv.
Jag fick aldrig se, vi fick aldrig se någon sån.
Det är ju jättesjukt.
Vi hade bara hur barn blir till, alltså så här, man såg något så här, men spermien åkte eget, men det var liksom inte så här sex och absolut
inte. Nej, men fan,
inte.
Vi hade inte ens bio i Oskarshamn.
vi hade inte ens rulltrappa i den, Sofia. Vi hade en rulltrappa då.
Kan inte du berätta slut? Om när du åkte ner? Men nej, men det får vi spara till Lucia-avsnittet.
Ja, vi sparar till Lucia-avsnittet. Vi tar inte det nu.
Ni kan googla Kristin Boman, Oskarshamns Lucia.
Det behöver ni inte göra. Tack. Ja. Vi sparar den storyn till vårt Lucia-avsnitt om det kommer längre fram här.
Ja, det gör vi.
Ja. Men det roliga med den här filmen, jag ska bara avsluta just kring den här filmen. Det var för att man tycker ju, när man pratar om det nu så låter det väldigt, liksom, det låter väl bra utbildande. Ja. Så här är vi ändå experter som sitter och diskuterar vad som händer i kroppen och så här får man läsa saker. Men vid lanseringen i USA av den här filmen så beslagtogs den i tullen. Och därefter följde en 20 månader lång rättsprocess där man då, det gick ända till högsta domstolen i Washington D.C. där Oj. Då filmen efter ett tag då frikändes 1971.
Men gud, tänk vad hemskt att hamna i livstidsfängelse för filmdistribution.
Ja.
Liksom, hej, vi vill bara upplysa om sex och samlingar.
Precis, ja, det spelar väl på den här svenska synden, men här kommer svenskarna med den här jäkla...
Med sin jävla
pörr.
Eller erotik.
Ja.
Nej, det är intressant, för det, USA har ju sen också gått i bräschen för mycket av utvecklingen. Och så här, det är intressant för att porr som uttrycksform är skyddad av amerikanska konstitutionen, så det har hänt mycket sen dess. Men vi pratar mer om det nästa veckas
det
avsnitt. Så då kan ni tuna in då. Jag hoppas ni har haft lika kul att lyssna som vi har haft och spelat in. Ja, alltså, vilket roligt ämne.
Ja.
Nästa vecka hörs vi igen. Tills dess så vet ni vart ni hittar oss på publication.com. Mm. Följ oss gärna på Instagram också. Och nu var det länge sedan jag bad om det. Men om ni gillar det vi gör, gå in och ge oss 5 stjärnor. Och berätta för en kompis om podden.
Please do.
Please do.
Tack för idag.
Tack för idag.
Tingeling. Simma lugnt.